Guds frid. Den här gången skulle jag vilja tala lite om det som jag var inne på förra tillfället här i närradion. Jag skulle vilja fortsätta där. Det handlar om Guds rike. Vi är ju, om vi är frälsta, så är vi födda in i Guds rike. Och jag skulle önska att varje kristen verkligen kunde få en rätt och klar uppfattning om vad det innebär. Därför det tror jag inte är särskilt klart i de flesta kristnas medvetande vad detta innebär. Man bara konstaterar att så är det. Men detta innebär ju konkreta ting för oss som är kristna. Det är inte detsamma som världens rike. Vi lever ju i världen, men vi är inte av världen. Och vi ska faktiskt inte leva av världens utbud heller då. Vi tillhör ju inte världen längre, och detta behöver få sitt uttryck och sitt utrymme i våra liv. Så att detta behöver bli en konkretion, alltså en verkan i hur vi lever, hur vi använder vår tid och hur vi använder våra resurser och våra gåvor och talanger. Ja, allt det vi har och har fått av Gud, det ska ju komma in i Guds rikes värld. Det här måste vi förstå som kristna. Det finns ju väldigt mycket halvdan och ljum kristendomsutövning i våra dagar. Man får en uppfattning därför att man kommer in i ljumma sammanhang. Och då blir det en uppblandning där, och det finns väldigt många kristendomsutövare som har en uppblandning oerhört mycket i sitt liv. Ibland undrar man ju vad man sysslar med och vad det har med Guds rike att göra, det som man sysslar med i kristna sammanhang ibland. När man ser utbudet annonseras så undrar man, vad är detta för någonting? Har detta med Guds rike att göra? Det liknar allt för mycket samma utbud som finns i världen, bara med en liten kristen touch eller from knorr på det på något sätt. Ja, det blir väldigt lätt så att man blir föraktfull över det där, och det är absolut inte bra. Vi ska inte vara högmodiga eller förakta människor som inte vet bättre. Man måste ha hjärta för dem, att de vet bara inte hur det ska vara. Vi måste rannsaka oss själva. Hur lever jag då? Hur tar sig mitt kristna liv uttryck? Det som ger i alla fall mig hopp, det är att Jesus lever. Och hans rike, det är ett evigt rike. Och du och jag som har blivit frälsta, tagit emot frälsningen, vi är födda in i det riket. Och han vill tala till oss, och han vill ge oss innehåll åt våra liv, så att vårt liv kan synliggöra hans rike. Så att detta rike blir verksamt genom dig och mig. Kanske kan du och jag få tända gnistan hos kristna och visa på någonting annat där faktiskt Guds rike kommer i synligt uttryck. Både hur vi lever, men också vad som händer i och genom oss. För det finns så väldigt lätt, det är väldigt lätt att sitta och ha teorier om det här, men det handlar ju om att vi faktiskt ska leva detta liv, både du och jag. Att vi då kan ha en eld som brinner i våra hjärtan, ett hjärta för alla dessa människor som inte vet de här sakerna. Det är inte lätt att orientera sig idag. Vi ska inte döma människor, det ska vi inte göra. Men vi ska ha hjärta för dem, precis som Jesus har hjärta för alla de som vill höra honom till. Jag läste ju förra gången ur en bok som Arne Imsen har skrivit som heter Guds rike. Och där läste jag lite grann om ur ett kapitel där. Jag bara tog ett klipp mitt i ett kapitel. Man skulle kunna börja läsa i början av detta kapitel idag. Ja, det är mycket här. Jag vet inte om jag ska ta allt det. Det är ju så här att det står så här i början av det kapitlet. Guds rike är totalt i sina anspråk. Varje normalt funtad människa måste ställa dessa frågor. Hur blir det med mina föräldrar om jag har försörjningsskyldighet emot? Hur blir det med båten? Hur blir det med det sociala ansvaret och produktionsmedlen? Lojaliteterna och solidariteten? Vad gäller för medborgarens vardagliga bekymmer och omsorg för hans föda och kläder? Vem övertar min plats och vem tar mitt försörjningsansvar? Här växer en hel serie frågor som sannoliken inte är betydelselösa. Det här handlar om någon som kanske har fått stå upp och börja följa Jesus in i en tjänst. Det handlar ju om vår existens och vårt sociala ansvar och lojaliteten mot våra familjer men också mot samhället. Vad är det Jesus med detta vill demonstrera? Den som har bejakat Guds rike går samtidigt in under Guds rikets villkor och är sedan förlorad för världen. För den som gjort livsförvandlande andliga erfarenheter finns ingen återvändo. Kallelsen, Guds rikes totala anspråk, är inte detsamma som att bejaka en fast anställning i en kyrka. Det är inte detsamma som att bli diakon i en församling. Den som har bejakat denna kallelse har sedan inga valmöjligheter. Det är både underbart och förfärligt. Underbart därför att Guds rike är något annat och för mer än religionens återvändsgränder och kyrkornas blindgator. Förfärligt därför att vägen är smal med många passager av ensamhet och övergivenhet. Jesus kallade yrkesfiskare att följa honom som lärjungar. Hur blev det med båten? Det är inte ointressant hur det blir med produktionsmedlen. Det är en mycket betydelsefull fråga för det handlar om lojaliteter och ekonomi. Hur förvaltar vi våra resurser? Det handlar om ett värdefullt arv. Bakom ligger stora personliga uppoffringar och insatser och generationer tidigare hade möjliggjort produktionen och dessutom man upphör ju inte att vara konsument den dag man skakar av sig ansvaret för produktionen och följer den som har sagt följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Här måste det bli en förfärlig intressekonflikt. Man upphör inte vara konsument och inte heller barn av sina föräldrar om man bryter sig ur sitt sociala sammanhang. Och man upphör heller inte att ha ett samvete i bröstet för att man kastar av sig en hel del av dessa frågor och följer en som plötsligt ställde sig i ens väg och sa, följ mig. Är Jesus ointresserad av hur de sociala frågorna blir lösta? Visst inte. Men nu kommer vi till problemets kärna som är så svårt att redogöra för. Vi är nämligen genom materialismen avtrubbade så vi kan inte tänka i andra kategorier än det som är matematiskt mätbart. Människorna som följt Jesus fick undervisning om Guds rikes möjligheter att ta försörjningsansvaret för medborgare och efterföljare och visa efter vilka principer Guds rike fungerar. Det är den frågan vi inte lyckas lösa, därför får vi heller aldrig se Guds rike legitimera sig med de sjukas helande. Även om vi tror på sjukas helande så har det ingen verklig förankring i vårt sätt att leva. Framförallt så har det ingen förankring i vår tro på Gud. Vår tro är alldeles för teoretisk och vetenskaplig eller för romantisk. Jesus började sin undervisning i Matteus 5 med saligprisningarna. Dessa saligprisningar är verkligen inte det populäraste i Jesu undervisning. Vi läser hellre lilla Bibeln, Johannes 3:16, och njuter av dess innehåll än vi påminner varandra om bergspredikan. Vid studium av bergspredikan gör vi snart den upptäckten att vad Jesus här säger praktiskt taget är omöjligt att tillämpa. Hur ska man kunna tillämpa den sociala ordning, den ekonomiska ordning och den politik som Jesus rekommenderar? Det är ju självklart att om detta budskap tillämpades människor emellan skulle vi ha ett idealsamhälle, men istället för att gå till Jesus så går vi till Marx eller andra samhällsbyggare och filosofer och frågar dem därför att de talar ett språk som appellerar till oss. Dessa politiker saknar en dimension och därför kommer man aldrig att uppnå målet genom att försöka tillämpa deras ideal. För att uppnå den utjämning som rekommenderas med politiska medel tarvas stora arméer och polisstyrkor. Det förutsätter en enorm kontrollapparat. Jesus talar ett helt annat språk. Han talar inte om att vi ska kontrolleras och bevakas av makthavare, utan han talar om att de som går in under Guds rikes villkor måste ha gjort andliga erfarenheter som befriat dem från det största motståndet som existerar mot Guds rike, nämligen det mänskliga egoismen. Lärjungarna hade lämnat allt det som gav status och människovärde, det som gav dem samhällsvärde som produktionsfaktorer och skatteobjekt. De var inte asocialitet. Det var inte asocialitet, det var ett nytt ansvarstagande efter helt nya lagar. Jesus kom in i deras liv med en helt ny dimension, Guds rikets resurser. När Jesus hade tagit ut dessa lärjungar och brutit sig in i deras tillvaro på detta nära nog våldsamma sätt, satte han sig ner och undervisade dem. Han började med saligprisningarna. Han talade inte om att ge en allmosa. Det hörde det gamla till. Han talade inte om att man skulle dela med sig så där i största allmänhet, utan nu började han tala på ett sätt som vi aldrig tidigare hade hört. Han ställde upp ett ideal för saligheten som vi tycker är fullkomligt omöjligt. Saliga är de fattiga i anden. Det är väl ingen fattig som är salig. Man kan naturligtvis träna sig till att tycka om fattigdomen för fattigdomens egen skull. Men Jesus tänkte sig inte att genom den här undervisningen träna fram asketer, utan vad han ville visa på var de verkliga resurserna. Tyngdpunkten i undervisningen ligger inte på deras fattigdom utan på himmelrikets rikedomar. Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Här talar alltså Jesus om det yttre och det inre. Således, det är inte frågan om att bli asket, att göra sig av med ägodelar för att på det sättet kunna tjäna Gud, utan det är frågan om något djupare. Bland de sista saligprisningarna säger Jesus någonting som tydligen skulle vara typiskt för lärjungaskapet. Det som skulle känneteckna lärjungaskapet var martyriet. Martyriet som hade sin speciella orsak. Så här säger han: saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Det var inte endast nödvändigt att Guds rike legitimerade sig med tecken och under, utan det måste också legitimera sig genom budbärarnas sätt att vara och uppträda. De distanserar sig inte från världen genom att de är rika, speciellt bildade eller privilegierade, utan de har enkelheten som sitt typiska kännetecken. De kommer inte som kraftfulla befriare med säkra och mäktiga yttre anordningar. Det är mycket enkla och beroende. De är till och med så beroende att de inte kan gå längre än magen tillåter. Deras verksamhetsområde har inte med syner och uppenbarelser att göra, utan med den faktiska verkligheten att varenda människa och kvinna född behöver mat. När man sagt ja till Guds rike upphör man inte att bli hungrig. Man har fysisk hunger fastän man blivit en Jesu lärjunge. Men hur ska man då lösa det problemet? De som lämnat allt har inte några missionsfonder eller andra fonder att trygga sig till. Jesus gjorde klart för sina lärjungar att de skulle gå in i husen och där äta det som bjöds. Då de blev väl mottagna så skulle de visa sin tacksamhet genom att bota de sjuka. Guds rike skulle komma till de enskilda människorna. Det skulle inte komma i yttre makt och härlighet. Det skulle komma därigenom att det löste de innersta hemlighetsfulla frågor och problem som varenda människa brottas med. Evighetsfrågan, frälsningsfrågan. Dessa frågor löser man inte genom att ta itu med kulturella eller politiska problem. Vi kan utföra många ideella insatser för att förbättra människornas yttre villkor och skapa större frihet och bereda människorna existentiella livsmöjligheter. Men det löser ju inte de djupaste frågorna. Jesus kom inte som en politisk messiasgestalt. Han kom som himmelrikets blivande konung. Ett rike som inte kunde ses men som kunde upplevas. Detta rike måste alltså uppenbara sina krafter och sin natur. Dels genom det sätt på vilket härolderna, budbärarna uppträdde. Dels också genom den kraft som bevisades genom konfrontationen med den närvarande tidens ohyggliga makter. När Jesus sedan fortsatte sin undervisning i nästa kapitel talade han om skrymtarna. Skrymtarna var de som sysslade med religionen och svarade för den religiösa verksamheten i Israel. Skrymtarna var i stort sett judarna. Men Jesus talade också om hedningarna. En hedning har en speciella kännetecken. Tre ting dominerar hedningens liv och omkring denna axel kretsar hela hans tillvaro. Han frågar, vad ska vi äta? Vad ska vi kläda oss med? Och var ska vi bo? Detta är hedningens primära bekymmer. Men vi är också konsumenter. Inte kommer vi från dessa problem? Jesus säger att Guds rikets medborgare har en annan natur och ställer andra frågor. Skrymtarna ber på torgen för att bli sedda av människorna. De frågar inte efter resultatet, de är mer än nöjda, bara de blir observerade som bedjare. Men Jesus anvisar andra vägar, han säger så här. När du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. För Guds rikes medborgare handlar det inte om en rit utan det handlar om ett umgänge, en gemenskap och en kamp. Guds rikes medborgare vill se gudomliga resultat. Till lärjungarna säger Jesus något som är svårt att riktigt förstå. Han säger, samla er inte skatter på jorden. Jesus sa inte att vi inte ska samla skatter, men han sa att vi inte skulle samla dem på jorden. Då är frågan denna, vad är det för skatt? Jesus tänker sig. Han säger, samla er skatter i himmelen. Handlar det om olika kvaliteter? Samla er inte skatter, sa Jesus till dem som hade lämnat allt. De hade ett nytt utgångsläge, kunde börja erövra och förvärva efter helt nya förutsättningar, med nya möjligheter och en ny inspiration, med en ny dimension, ny kraft och vision. För nu hade de kommit i kontakt med Jesus Kristus. Nu hade de hört bergspredikan. Nu hade de sett resultat av hans verksamhet och hade förutsättningar som aldrig tidigare att samla in. Då Petrus sa till mannen vid sköna porten, silver och guld har jag inte, så var det inte bara ett vackert tal. Det var en verklighet. Han borde ha haft silver och guld eftersom många egendomar nyss hade sålts. Han kunde ha byggt upp konvalescenthem och sociala institutioner åt alla församlingsmedlemmarna. Men han sa, silver och guld har jag icke, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Det var inte nog med att Jesus bjöd lärjungarna att bryta upp från vissa yttre förhållanden. Han bjöd dem dessutom att förbli i ett ständigt beroende. Med andra ord, de kom in i ett helt nytt förvaltarskapsansvar. Och vid den punkten där började jag läsa sist. Nu blir det rörigt det här eftersom jag läser det i oordning. Men det är ju så här att när vi läser den här boken så förstår vi att detta med Guds rike det är någonting så oerhört genomgripande och stort. Så vi anar knappt hur väldigt det är att vi har fått komma in i Guds rike. Och att där finns det möjligheter som vi inte fattar om vi aldrig börjar tillämpa Guds rikes principer så att vi vågar svara upp på Jesu kallelse att gå in i ett helt nytt liv med honom. Nu var ju detta lärjungarna och jag kan ju inte säga eller svara för dig och ditt liv hur du ska göra. Men jag vet att Jesus kallar var och en, följ mig, säger han, så ska jag göra er till människofiskare, sa han. Och du och jag är också kallade att följa Jesus idag. Det finns möjligheter att få göra det och att få uppleva Guds rikets krafter och Guds rikets resurser. Och där fortsätter jag där jag stannade sist. Det står så här på sidan 50. Tänk om dina små resurser, din kraft, din tro, din kärlek, dina prylar, din bil, ditt hus. Allt detta skulle ges en högre dignitet. Du har inte bara fått ett utrymme för din kropp. Herren vill bo i ditt hem och välsigna det. Istället så åker du från norr till söder, från öster till väster för att samla in och samla in. Och ju mer du samlar, desto fattigare blir du och desto mera meningslöst blir livet. Det fattas inte resurser för evangelisation och mission, men de måste frigöras. Och det sker uteslutande därigenom att vi lär oss Jesu undervisning på ett sådant sätt att den inte bara griper oss ytligt, utan vi finner oss i att leva i detta ständiga beroende av honom så vi kan klara oss med lite. Leva enkelt, anspråkslöst för att på det sättet kunna överföra medlen till eviga värden. Det är inte gudomliga, karismatiska gåvor som ska omvandlas, utan allt det vi får i våra händer ska samlas in för Guds rike. Det enda som hindrar dig att samla in är att du begränsar det till din egen maklighet och din egen tillvaro. Det blir fler skatter i himlen då du delar ditt goda i flera delar, och det blir ännu flera skatter då du ger allt. Det blir en skatt i himlen då du sänker dina egna anspråk, tar ut dina resurser och sätter in dem i Guds verk. Jesus sa inte, sök först ingenting. Han sa, sök först Guds rike. Låt Guds rike få sitt först, så ska allt det andra tillfalla er. Jesus har illustrationer, han pekar på fåglarna. Fåglarna slipper inte undan bekymren, även om de är Guds skapelser. Jesus visar vid det tillfälle på sparven. Sparven är inte speciellt privilegierad och gynnad så att alla andra fåglar ställer upp för sparvens räkning och fyller hans behov. Varje sparv får finna sig i att fungera utifrån de förutsättningar Gud har gett i skapelsen. Inte en enda faller till marken utan att han vet om det. Han sa, se på liljorna på marken. Han sa inte att alla de andra blommorna bugar och ställer upp för liljorna. Liljorna har sin kamp för existensen, men då liljan fungerar utifrån de förutsättningar som Gud i skapelsen har gett den, då kan den växa upp genom asfalt och stenblock och där bli ett enkelt vittnesbörd om skapelsens väldiga kraft som spränger hindren. Jesus sa inte, följ mig och du ska bli miljonär. Följ mig och du ska bli fabrikör. Följ mig och du ska bli professor. Väl situerad, väl avlönad och prioriterad. Nej, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Där i ligger hemligheter, det vill säga vi får ta erfarenheterna från världslivet från Galileiska sjön inom i de nya omständigheterna. Vi har visst inte upphört att vara människor, men vi har kommit i Guds livets tjänst och vi ska satsa oss själva och vår kapacitet och vårt kapital på att Guds rike får framgång. På det här sättet ska evangelium om Guds rike predikas för alla folk. Jesus sa inte, res ut i världen och bygg kristna organisationer. Han sa inte ens, bygg upp kristna församlingar. Han sa så här, predika evangelium för allt skapat. Det är vår primära uppgift och vi må vi då se till att vi skapar förutsättningar för denna uppgift så att vi inte försummar eller förfuskar uppdraget som Herren Jesus Kristus har gett oss. Det vi här hört borde verka chockerande och omdanande på oss. Det borde verka i den riktningen att vi börjar inventera våra resurser och komma med våra små gåvor till honom. Är vi redo till radikala, riktigt ordentliga omvärderingar och en helt ny attityd på alla områden? Här kommer Guds fattige till behövande med Guds rikets resurser. Här kommer det fattiga med himmelrikets gåvor, med himmelrikets helbrejda görelse, med Guds rikets kraft. Det sjuka blir helade, det besatta blir lösta och Guds rike går fram och människorna får tillbaka evighetsvärdet, sitt sanna värde. Omvandla, omvärdera och gör det nu medan tid är, ty Gud vill bruka oss allesammans. Ja, där är det slut på detta kapitel och vi slutar där för den här gången.